Och det hade han enbart med att vi hade kört väldigt mycket hoppträning. Alltså muscle-up-systemet bygger ju egentligen bara på benstyrka egentligen. Så tack vare att han var duktig på att köra hoppträning så hade han fått en mycket effektivare styrketräning i watt räknat genom att hoppa mycket.
Vilken test var ni gjorde då? Vilken,
ja, alltså... Vi körde Rigans tester där. Man började väl med 60 kilo och sen så skulle man...
Men det var ett knäböjstest helt enkelt som ni gjorde?
Nej, man hoppar ju med stången egentligen. Alltså vi har ju alla de siffrorna. Det är ju faktiskt rätt så intressant.
Och det var det på olika typer av vikter ni gjorde?
Ja, så börjar man med 60, sen 80. Nej, jag ska säga, jag måste... Det finns ju allting dokumenterat. De körde vid 20 kilo, 40 kilo, 60 kilo, 80 kilo och 100 kilo. Och då får du ju fram average power i olika vikter. Och så ser du vilken vikt som ger högst effekt.
Ja, precis.
Alltså ofta så ger ju den största belastningen högst... effekt i watt räknat, men sen har du ju lite grann med hastigheten att göra innan du uppnår optimal vikt. Och det är framförallt hastigheterna som vi har tittat på i styrka.
Var det någon skillnad på, det kommer du inte ihåg säkert, men jag tänkte, du pratade om maj och så pratade efter säsongen. Jag kan tänka mig att i och med att han inte körde styrka under sommaren, körde ganska mycket hopp, så skulle det vara intressant att se alltså vilken vikt som det var ju säkert skillnad. Han var ju säkert inte lika bra på tyngre vikter som lättare vikter, kan jag tänka mig. Men...
han blev ju bättre genom åren, klart.
Ja, just.
Nu ska vi se.
Alltid som med tester, det kan ju vara, ja, man blir precis bra på testen också.
2006 här. Vi testar ju oftast två gånger om året, en gång på hösten och en gång på då när vi i samband med att vi slutar. Och det var ju alltid högst effekt i april-maj. Men vilken ska vi se? En massa jävla...
Där kan vi kan titta på det lite. Vi kan titta på det lite.
Ja, precis.
Kan vi ta off record så att säga.
Men styrkan tycker jag, det är väl kanske det som har skilt mig mest ifrån alla andra. För vi har fortsatt att köra enbensstyrka. Och jag tycker vi, man slipper ha så enormt hög belastning i det.
Precis.
Men de är ju starka nog ändå, alltså, jag vet, nu kommer jag inte ihåg vad Johan hade exakt, men Joel som jag tränar nu, han gör ju 130 kilo i enbensgjut.
Ja, just det. Kör han det i smittmaskin då?
I smitt kör vi. Han är stark, en ävel Joel, alltså. Han väger 72 kilo. Han skivar ändå 135 nu.
Oj. Han behöver inte bli så mycket starkare.
Vad sa du?
Han behöver inte bli så mycket starkare.
Ja, han behöver inte bli
behöver
så mycket
få mer effekt
starkare.
Jag har med just när du pratar om styrketräning, så har jag med lite grann. Välj ut några styrkeövningar som du tycker om. Motivera varför du väljer just dem och i vilken period du använder dem. Sådär.
Ja, alltså jag använder ju benböj då och företrädesvis enbens benböj. Och det går då från en djup långsam övning till en snabb böjsträck. Och när vi kör snabb böjsträck så kör vi väldigt speciellt. Då kör vi en repetition med en 2 reps på 60 kilo, sen tar vi av 10 och kör 3 reps, och sen tar vi av 10 kilo och kör ner till 2 eller 1 reps. Mm. Så till det bara är stången. Det är den ena övningen jag skulle vilja använda. Och det andra är ju att vi kör väldigt mycket frivändningar. Vi har inte kört ryck, för jag tycker ryck är så pass svårt rent tekniskt och för bra effekt på. Och det beror på att vi kör så pass lite styrka, men frivändningar kör vi mycket. Och sen kör vi ju antingen good morning eller Romanian deadlift på baksidan.
Mm.
Om man ska välja 3 övningar så är det väl de.
Men som du sa enbensknäböj, är det så att under början av året då är det mer djup och då gör du inte de här snabba så att
säga? Nej, då kör utan vi bara
de,
den.
Precis, och sen så när du kör riktigt snabba då kör du inte den här djupa, nej, alltså enbens, utan då är det mer alltså, snabba.
Den djupa enbens den är i princip i oktober.
Mm.
Halv benböj med snabb sträck är i princip i november.
Ja.
Snabb böjsträck är i princip i december.
Ja.
Och sen när vi tävlar inomhus då släpper vi styrkan ett par veckor igen. Mm. Och sen börjar vi om.
Men sen under sommaren som du sa, då har du ingen styrka. Då är det ingen av de här enbenskarna börjar. Ingen frivän, ingenting.
Ingenting.
Då, alltså, vad, är det hopp då sa du? Eller?
Då kör vi bara hopp.
De som inte kan hoppa då?
Ja, men de har kunnat hoppa.
Ja. För jag tänker, jag vet inom, det är ju relativt vanligt i alla fall i, ja det finns ju i Sverige men även internationellt en del sprinter som inte använder sig av hopp.
Ja.
För en del tränare tycker att skaderisken är för stor.
Ja, men skaderisken är stor, men skaderisken är också stor i styrka, skivstång. Men alltså vi hoppar ju, vi hoppar mycket men inte i mängd. Alltså låt säga jag tror väldigt sällan vi har över 100 hopp i veckan.
Mm.
Jag vet ju i Norge till exempel, jag vet Enoksen med Öyvind och det gänget där som ändå var ganska duktiga då på den tiden. De hoppar ju nästan 1000 hopp i veckan.
Mm.
Jag kanske kan hoppa 5x6 häckar, det 30 hopp, och sen kanske vi gör någon mångsteg och sånt 2 gånger i veckan. Så max 100 hopp i veckan.
Är det de, alltså om du tittar på sommaren, vilka typer av hopp är det du gör? Är det...
Alltså i Johans fall körde vi nästan bara häckhopp med dubbelstuds.
Mm.
Han var förhållandevis dålig i mångsteg faktiskt.
Mm.
Han gjorde väl kanske 33 meter i 10 steg från stillastående. Men 80-90-talet då körde vi vanliga häckhopp utan dubbelstuds. Men körde ganska mycket 10 steg. Marco Granat till exempel var ju duktig. Han kunde fan hoppa 39 meter i 10 steg från stående. Mm. Han var ju grym hoppare.
Vad var det som gjorde det där? Att han var så bra på det, tror du?
Alltså, Marco var en väldigt märklig människa. Alltså, när man skulle formtoppa Marco i förhållande till Peter kunde man formtoppa som vanligt med sprint och ökad intensitet och sånt. Marco, av någon jävla anledning så kom vi fram till att när han skulle bli bra på sprint så körde vi en serie som var så här 500, 300, 200 fort. Så vilar han lite längre och kör han 200, 150. Då blir han jävligt snabb av. Det är superextremt.
Hur kom du på det då?
Ja, vi kom på det på några jävla träningsläger i Miami en gång. Vi körde lite tester på 500 och sånt. Det var ju rätt modernt på den tiden. Vi skulle försöka springa under en minut på 500 för det hade vallen gjort. Men vi lyckades inte och då körde vi den typen av träning och Marco reagerar alltid så positivt på det. Så, och han reagerar inte på det här andra med korta snabba lopp och 120-150 och flygande och sånt på samma sätt.
Ja, okej. Nej, intressant observation sådär.
Ja, och det var väldigt annorlunda mot Peter ju, som han då tränat tillsammans med.
Mm.
som reagerar mer som traditionell sprinter.
Mm. Att det kommer in lite på teknik och så.
Ja.
Jag tänkte att du skulle få ta något eget liksom case där, alltså någon typ av förklarings alltså modell till teknikutveckling, alltså att på något vis så har du kanske en aktiv som du ser, den här aktiva behöver jobba med de här bitarna, du ser liksom tekniskt är det någonting. Hur har du liksom, hur har du gått tillväga då för att få till liksom den här förändringen så att säga? Alltså du har ju tränat många genom åren, så ja. Du har ju säkert några goda exempel, några kanske mindre bra exempel, alltså där du...
Jo, men så är det ju, men alltså det blev väldigt olika, alltså jag har tränat många häcklöpare, där har man ju speciella problem, alltså rent tekniskt över häcken. Och sen när man har tränat sprint är ju lite lättare på sitt sätt, även om där är vissa biodynamiska bitar som vi måste följa för att det ska gå fort ju.
Mm.
Men det jag har fastnat på senare tid, det är ju att man får inte ta för mycket grejer med de aktiva, utan nu när vi jobbat med Joel och teknik, alltså det är svårt att tänka på flera saker, utan man får ta en detalj och sen så jobba med den, och sen när den sitter så kan man gå vidare och ta nästa detalj. Och det tror jag är likadant med vanlig sprint, alltså man har ju en idé om hur det ska se ut och rent biodynamiskt med tyngdpunkter och fotisättningar förhållande till tyngdpunkten och så. Så att nu på sista år har man ju filmat lite mer än vad vi gjorde förr. Förr var det ju lite mer omständigt, man skulle filma high speed och sen skulle det framkallas och sånt skit. Jag vet inte rent teknik hur man ska beskriva det annars, alltså jag försöker nog jobba med en detalj i taget egentligen. Och sen så reagerar ju aktiva på olika saker. Alltså till exempel i blocken. Vad är det man ska tänka på? Vad är det som sätter igång rörelsen? För en aktiv kan det vara att man jobbar med armen som sätter igång rörelsen. En annan kan det vara tryck i block och sånt. Och vi har jobbat med Fanny till exempel. Hon reagerar väldigt bra på att man liksom armen ska liksom utlösa rörelsen, armen och sen reaktion ner i främre blocket och allt det här.
Mm.
Och sen givetvis positioner och sånt.
Mm.
Det är ju någonting...
Ja, för jag tänkte det kan ju vara vissa tränare kanske jobbar med olika, ja men typer av modeller lite grann. Om man säger en acceleration eller en häcklöp, så kanske man tittar på vissa delar liksom. Men de här delarna tittar man på först liksom. Och så liksom checkar man av dem och sen om det är någon som har problem med främre benet eller bakre benet eller ingången till häcken, ja men då har jag liksom, då jobbar jag på det här sättet.
Ja.
Och med blockstart och ja men då jobbar jag, ser det ut så här, då jobbar jag så här och så här. Alltså man har liksom någon
jag
typ
av... Jag har nog inga fasta modeller, utan jag gör nog för en analys av hur det ser ut hos den aktiva. Och sen är det ju också så att om du kör med en häcklöpare, så under oktober månad är det ju inte så jäkla mycket fullfartslöpning. Då jobbar man en viss typ av teknik, lite mer lågintensivt, och sen ju längre fram det kommer så blir ju hastighet och allting snabbare, då kommer det in andra teknikdetaljer.
Mm.
Så dels är det, tror jag, periodbaserat, men sen är det också individbaserat på vad individen har för svagheter som man måste börja med.
Mm. Karlsson.
Nej, hallå Ulf. Hur är läget? Ja, det är skönt. Fan, du var med Spanien, va? Så det...
Fortsätter vi. Mm. Jag tänkte om du kunde ge... Jag skriver ge exempel på en träningsvecka under höst, sommar, vinter. Förklara lite varför den ser ut som den gör. Så om du tar liksom bara exempel från, om du börjar hösten då. Mm. Och sen, det kanske räcker med hösten och sommaren kan man säga. Vintern blir ju samma som sommaren, det är ja, ändå tävlingsperiod. Men,
Nej men alltså tävlingsperioden, om vi river av den först så hänger ju allting på tävlingar ju. Alltså under tävlingsperioden så vill jag att man tävlar ju, och då blir det inte så mycket kvalitetsträning. Det beror på, har du en tävling i veckan kanske du kan få in ett kvalitetspass. Och sen får du då bli rekonditionering och lite spänst och explosivitet, kulkast och sånt. Men om man börjar på hösten så... Jag brukar ha tre löppass i veckan kan man säga. Generellt sett, sen beror det på hur bra man är egentligen. Men tre löppass, tre styrkepass, två skivstångspass och ett där vi kör medicinboll och lite annat. Det är väl upplägget i princip hela hösten kan man säga. Sen skiljer ju intensiteten sig.
Nu sa du tre, alltså skivstång och styrka, det är alltså...
Två styrkepass kör vi, ja. Skivstång. Ja, och ett styrka med medicin, ja, och vad det nu är. Sen vissa perioder så har jag kört, tagit bort ett skivstångspass och kört ett uthållig styrka med 400 meter släpare.
Okej.
Det brukar jag göra i december månad och kanske april, maj.
Jag har ju sett att du har ju ett pass där som, men det är kanske det här som är med styrkan, alltså där du kör med vikter med ganska mycket studs och grejer.
Ja, precis.
Med lite det lättare vikter då.
Så det är ju det jag kallar för specialstyrka.
Ja, just det.
Och det är ju löpmuskelstyrka, det är, ja, kan vara medicinbollsövningar, det kan vara hopp och sådana grejer som ligger i det. Och det, alltså... Från början har det ju säkert berott på att man har haft hallar och sånt vissa tider som har gjort. Nu tränar vi så pass tidigt så det spelar inte någon roll egentligen vad vi gör. Så att nu har jag försökt hela tiden ha en löpdag, en styrkedag, en löpdag, en styrkedag, en löpdag och sen vila. Och ofta så vill jag ju naturligtvis ha vilan egentligen innan det intensiva sprintpasset. Men det är inte alltid det har fungerat. Så egentligen under en period nu i vinter, även förra vintern, så har vi haft vårt tuffa sprintpass på lördagar för att då är vi fullständigt ensamma i hallen. Så då kan man ha gott om tid till... Vad heter det, till att köra blockstart och vad den där Emma ska göra.
Men under hösten här då, alltså i början på hösten, då de här tre löppasserna då, de förändras de från i början så kanske då är det mer aerobt inriktat då. Och sen så övergår det, eller?
Jag försöker nog ha ett sprintpass, även om du inte maxar. Vi kör nästan 60 meters lopp hela året.
Ja, så du börjar direkt från start med lite sprintare. Ja. Ett pass i veckan,
ja,
är det.
Ja, vi kör sprint. Ett pass kan man säga. Och det är ofta 60 meters lopp. Sen kanske inte riktigt max, men det är ganska bra kvalitet på dem.
Även första veckan?
Ja, kanske inte första veckan. Nej. Men så andra, tredje.
Ja, okay.
Och sen kör vi ju i allmänhet ett utepass, löppass då, lite mer blandat aerob, förberedande snabbhetsuthållighet. Det kan vara 10 gånger 200 eller någonting sånt. Sen har jag snutt ett pass, jag vet John Smith, han satt på Järva krog en gång och hade föreläsning. Var du med då?
Ja, jag var nog med då.
När Håkan producerade honom. Då berättade han ju, han körde det här gå- och springlopp som jag kallar det för. Mm. Det kör vi faktiskt rätt mycket. Mm. Vi kanske kan köra 150-200, så går man 50 meter mellan och sen går man 200 efter 4. Sen kan vi köra 100 och 600, så kör vi kanske 3 serier.
Mm.
Men det är ju, det är mer ett aerobpass än vad det är något annat.
Mm.
Så det har vi ett pass i veckan och sen har jag ett förberedande sprint snabbhetsuthållighetspass.
Mm.
Och där har jag egentligen haft väldigt strukturerat. Jag har på någon sån här föreläsningsslide. Om det, låt säga det, i oktober så är det 8-10 lopp på 85%.
Mm.
November det kanske 6-8 lopp på 90%.
Mm.
December är det kanske 4-6 lopp på 95%.
Mm. Ja, precis. Där följer en viss mall så att säga.
Ja, men det är ganska strikt i det jag kör där faktiskt. På. Men det är ju mer med inriktning på 200-400 för
Ja, precis.
Sprinter och häcklöpar har ju inte riktigt, alltså de kör det där gå- och spring. Passet, va? Men kanske inte de andra, för de, där ska man ju ha in häcklöpning också för dem.
Mm. Ja, precis. Mm. Om du skulle ge en ung tränare några råd för att utvecklas som tränare. Vad skulle det där vara? Och vad skulle man studera om man skulle bli tränare?
Alltså jag tror att man ska gå alla utbildningar man kan. Alltså det finns ju ändå en viss utbildningssteg. Den tycker jag man ska ta. Så att man har kunskap rent friidrottsmässigt. Sen tror jag, utan att veta, att i svenska utbildningssystemet så är det lite för dåligt med anatomi, fysiologi, biodynamik. Kanske inte biodynamik, men anatomi och fysiologi. Alltså, jag tror inte mer än 50% högt räknat har kontroll på vilka energiprocesserna är i löpning. Det tror jag inte, utan jag tror man tittar på andras träning och så gör man det utan att bygga upp det utifrån energiprocesser.
Mm.
Så utbildning med betoning på anatomi, fysiologi och givetvis ändå friidrottstekniskt.
Som tränare då, vad är du mest stolt över som tränare? Om du får liksom, du har en väldigt lång karriär,
ja.
Men om du får liksom tänka tillbaka, vad känner du mest när du sitter så att fan det där lyckas
jag riktigt? Olika, alltså som jag var ju förbundskapten 5 år.
Mm.
Och det är ju inte en tränarsituation, men samtidigt är det ju lite grann tack vare att man har varit en duktig tränare, tror jag.
Mm.
Men alltså det man mest är stolt över, det är väl kanske de som ändå har lyckats på internationella mästerskap. Men att ta Christer Gullstrand, han var ändå med på 2 OS och gick till 2 olympiska semifinaler.
Mm.
Johan var i 2 finaler, alltså VM en gång och OS en gång. Det är väl liksom de höjdpunkterna som man är mest stolt över. Sen är det ju Men när vi snackar om svenska mästerskap, det, man blir ju stolt varje gång någon man tränar tar ett SM-guld. Sen är det ju många som har frågat mig varför jag fortfarande håller på. Efter så många år. Jag måste säga, jag tycker fortfarande det är rätt roligt. Jag har ju varit lärare och jag har ju tyckt om att bedriva fysisk träning i skolan. Och jag tycker att det är väldigt roligt att hjälpa dem som verkligen vill bli bra. Jag måste ju säga att jag jobbar ju faktiskt inte med folk som inte är intresserade av att satsa för fullt, utan de får andra jobba med. Så att jag jobbar ju med dem som verkligen vill någonting, och det ger mig rätt så mycket själv också.
Det är de här frågorna som jag har i det här frågedokumentet. Så får tacka så mycket Kent för dina svar.